Välkommen till Ridklubben-podden som idag tar sig lite utanför sin comfort zone.
Väldigt mycket skulle jag säga.
Välkommen hit, Gudmundur Einarsson.
Tack ska ni ha.
Gummi står det på din hemsida att du kallas.
Ja.
Ja, så kör vi på gummi då eller?
Det låter jag bara för att väldigt många heter Gudmundur som är födda på Island.
Ja.
Och så blir det en förkortning eller nickname eller vad man så kallar det för. Ett av dem är Gummi. Sen kan jag bli kallad Gvendur eller Mummi eller något liknande eller Mundi.
Vad är Gvendur för något?
Gvendur, det är bara en förkortning av Gudmundur.
Jaha.
Och Gummi är också en förkortning.
Så det har ingenting med materialet Gummi
Nej,
gör.
Absolut ingenting. Oavsett vilket material, nej, absolut inte.
Och varför säger att vi ska utanför vår comfort zone? För det handlar om islandshästar då förstås. För du är född och uppvuxen på Reykjavik. Runt.
Ja, utanför Reykjavik.
Ja, jag ska stänga min telefon. Jag var tvungen att ha internet på. Så. Fan. Men du är född och uppvuxen runt Reykjavik.
Ja.
Men flyttade till Sverige för ganska länge sedan.
Jag har varit malmtalsskriven i Sverige senast i januari 2002.
Och har nu en hästgård mellan Åre och Östersund.
Ja.
Hur hamnade, vad heter hon?
Maria. Det, att hamna i Sverige berodde nog på kärleken. Jag var sambo med en svensk kvinna som vi bodde på Island och sen separerade vi. Och jag har en dotter tillsammans och de skulle då efter separation flytta till Uppsala där hon kommer ifrån min före detta. Och så tänkte jag, ja men jag kan lika gärna bo i samma land som min dotter, jag behöver inte bo i samma kommun. Och så hade jag då under slutet av 90-talet jobbat ganska mycket mellan Kiruna och Malmö. Och tyckte då Norrland var liksom lite såna, ja, det som händer, det händer och det som inte hinner med idag, det kan jag göra imorgon. Det var såna lite soft i förhållandevis till Stockholm och där allt är så högt, jätteläge. Så det passade ju så. Jag tänkte, ja, men jag kan tänka mig bo här. Och så ena ledde till det andra och så träffade jag Maria och så ja, bestämde jag mig att flytta. Men när mitt ex fick höra att jag skulle också bo i Sverige, då tog hon en ursväng och flyttade tillbaka till Island.
Nej!
Men det har ingenting med hästar att göra i alla fall. Men så har de flyttat så att min dotter som är 31 år gammal, 32 år gammal, hon bor i Uppsala så att.
Yeah.
Ja,
men då är ni i samma land i alla fall.
Det är samma land. Så att så hyrde vi en gård och så i några år och så letade vi efter en gård och jag hade vissa kriterier. Jag ville ha fjällutsikt, jag ville ha sjöutsikt och långt avstånd till nästa granne. Och i ett och ett halvt års tid så letade vi gårdar runt här i länet. Så fick vi nys om den här gården som vi sen köpte och den fyller alla kriterier.
Gud, det låter som en dröm.
Ja.
Verkligen.
Jag är ju uppvuxen i Luleå. Ja. Så jag fattar, det är noll fjäll och noll sjö. Alltså ja. Det är ju en hamnstad men det är inte fjällen på det sättet. Men ja, det låter superhärligt.
Ja, det är faktiskt väldigt fint. Och sen köpte vi såklart ett ryckel så att man har spenderat den oändligt mycket pengar i renovering.
Ja, för det jag ser på hemsidan ser inte ut som ett ruckel alls.
Nej, men när vi köpte så var det ganska stort renoveringsbehov.
Och varför är jag inne och pratar om din hemsida? För att jag är inne och läser. Jag vill ha liksom ditt CV som man kan berätta för våra lyssnare. Vem du är? Var det att du är domare?
Nej, ja, för detta. Nu har jag inte licens längre.
Du har varit domare.
Ja, ja.
Nej, men också ridlärare. Du gick i Strömsholm och du har också tilläggsutbildning för hovslageri på Vången. Ja. Och att du är, vad heter det, fysiologisk? Nej, vad heter det? Fysiologisk hovslagare.
Ja.
Också ridit för landslaget och tagit världsrekord i flygande pass.
Ja.
Och, vilken är din största seger, skulle du säga?
Jag har två gånger i min karriär blivit världsmästare och första gången var 2009 i Schweiz. Och då är det kanske som en pojkdröm som man har haft i många år att det vore roligt att kunna bli en världsmästare. Och så vart jag det då i augusti 2009. Och den känslan kanske är svår att beskriva för att det är så mycket intryck och fokus på resultatet och alla applåder och allt runt omkring. Och sen när vi satte oss i bilen och bilade hem med hästen och så tänkte jag, Ja.
Det var det.
Vad ska jag göra nu? Nu har jag ju uppnått mina pojkdrömmar. Men jag fortsätter att tävla, absolut. Och vart världsmästare igen 2015. Och...
Men hur är det då för dig som är född på Island, flyttar till Sverige, tävlar med Islands häst för Sverige? Du blir världsmästare då för Sverige. För Sverige.
Ja,
blir det...
ja, men...
Vad säger islänningarna?
Vi ska berätta lite. Jag, när jag flyttade hit, då var jag svensk, isländsk medborgare och i för sig fortfarande. Så 2003 red jag världsmästerskapet för Island och så red jag nordiska mästerskapen 2004 och 2006 för Island. Och årsskiftet 06-07 då sökte jag om svenskt medborgarskap. Och inför VM i Holland 2007 då förmedlade jag till båda landslagsledningen svenska och den isländska. Jag hade två möjligheter att välja landslag. Och jag ville såklart då tävla för Island. Så när tävlingssäsongen började där i maj, då var Ulva Hagander på Forsgård. Hon var då landslagsledare för Sverige. Och efter första tävlingen som var på Strömsholm i maj, då gjorde jag bra resultat. Och så kommer Ulva springa. Gummi, gummi, gummi. Vi brukar inte välja ryttarna till landslaget förrän efter SM, som är några veckor senare, en och en halv månad senare. Men du får plats i svenska landslaget om du tackar ja nu. Nej, ge mig någon vecka till. Och så gick det och jag ringde hem till landslagsledaren på Island och berättade resultatet. Ja, bra, 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 bra. Och så var sista tävlingen innan SM, den var på Vången. Och hästen fortsätter att leverera. Och så ringer jag till Island på söndag kväll. Och berättar för landslagsledning där vad resultatet var. Så säger gubben, jo, fantastiskt. Men jag har ett möte med vår ledning imorgon klockan på förmiddagen. Så jag ringer dig klockan ett. Måndag förmiddag, eller måndag mitt på dagen. Och då får du besked. Klockan ett hade han inte ringt. Fem över ett. Så ringer jag till Ulva Hagander och säger om jag får platsen så rider jag för Sverige. Och de har inte ringt mig än. Men just på det världsmästerskapen så fick ordföranden i uttagnings- eller ledningen, då fick han jäkla skit för att inte välja mig. Så tänkte jag lite, men det är klart att man brinner för sitt ursprungsland och är stolt över det. Men jag livnär mig på svenska ryttare med mitt jobb. Och det är inte så konstigt att jag presenterar det land jag bor i.
Nej.
Det är ingen konstighet.
Nej. Men är det större konkurrens i Island än i Sverige?
Ja, det är det faktiskt. På det viset att hästmaterialet, alltså det större utbud av mera hästar och större eller mera folk som rider på den nivån i Sverige är kanske 15, mellan 15 och 20 ryttare som fightas om de här sju platserna.
Men vad har jag fått för mig? Att hästar som lämnar Island får inte komma tillbaka?
Ja, det har du helt rätt i.
Och hur gör de då när de tävlar? Hur gör de när de tävlar?
Ja, det är, ofta är de sålda innan.
Ah.
Innan de lämnar landet.
Ah, okej, okay. Men bor många utomlands då som tävlar för Island, eller?
Det är några.
Ja.
Men inte många.
Och anledningen till det är för att man vill inte riskera att ta med sig smittor tillbaka till ön?
Ja. Så att, och det är klart att när man livnär sig på hästeriet och så har man kanske lyckats skapa en bra häst för tävling och kanske så pass bra att den blir uttagen i landslaget, så är det såklart prislappen höjer lite intäkterna per år. Och det är det som man lever på, eller de på Island i alla fall. Vi som bor utanför Island, vi kan ha våra hästar hur många år som helst.
Och det är en så märklig grej, jag fattar ju det, men det är en så konstig grej om man ska tävla utanför, om man ska tävla internationellt.
Ja. Och då har ni aldrig någon mästerskap på Island, eftersom att inga får ta sina hästar dit?
Jo, det finns mästerskap på Island, inte internationella mästerskap, men isländska mästerskapen och så vidare.
Ja,
så.
Men då är det bara hästar som bor på Island som är med? Det får inte flyga in några
hästar
dit?
Nej. Men sen finns det kanske ryttare i Europa som blir uttagna i isländska landslaget. Men sen är det lite regler också runt det att om jag vill byta till Island igen så, är det, så får jag inte tävla i 2 år som karens. Så att vi som har dubbla medborgarskap, vi kan inte bara hoppa varje år mellan olika landslag.
Får jag ställa en annan dum fråga då?
Ja.
Förlåt nu.
Ja.
Men nu, vi är ju på Strawberry, but this ja. Sweden International Horse Show. Och det kommer vara Islands hästar här. Jag ser Islands hästar här. Och man ser dem i Jönköping ibland. Jag ser dem på de här större tävlingssammanhangen. Och jag har ändå hållit på med hästar i över 40 år.
Ja.
Men jag kan inte förstå. Jag tittar på de Islands hästarna. Jag tycker de är jättefina.
Ja.
Och de är jättefina.
Ja.
Och så tittar så... rider alla runt vid den här manegen
ja.
Och står domaren i mitten och så drar de en repa längs
ja.
De kör en tältrepa eller gör någonting och ja. Säger den där måste vara finast och betygen från domarna stämmer aldrig överens med vad jag tycker är fint.
Nej.
Jag fattar, vad ska jag titta på? Om du förklarar för mig som att jag ser en islandshäst för första gången i mitt, vad är det jag ska titta på för att förstå vad det är som bedöms? Är det en dum fråga?
Nej, det är egentligen inte. Det är en massa kriterier. Det är liksom det första är fysisk och psykisk lösgjorthet, ridbarheten. Sen är det takt och tempo och rörelse. Det är såna massa kriterier som bedöms i det hela. Sen i såna arenor som vi rider i nu när det är kanske ibland kan det vara lite för högt tempo och då blir kanske kvaliteten i gången inte lika bra.
Och hur ser man kvaliteten i gången? Är det luftigaste?
Ja,
när
luftiga.
De ska, eller ska man flyt? Eller vad är
det? Nej,
liksom?
Det är luftiga, stora rörelser vi vill visa.
Ja. Fysisk och psykisk lösgjord, det
ja.
Tyckte jag var fint formulerat. Det skulle jag vilja se på många hästar.
Ja, det behövs.
Ja.
Häst som går med en liten spänning i kroppen, den tar inte ut steget ordentligt.
Nej.
Och sen är Islands hästen också, ja, det är en liten häst med ganska mycket kraft. Och de hästarna som kommer kanske längst i tävlig sammanhang, det är inga sådana skogsmullar.
Nej.
Nej.
Det... Ni har ju också avlat fram
en
sportigare häst.
Ja.
Likadant som
alla försöker delar. Kanske avla fram en bra sporthäst, men Avili säger också ett lotto.
Ja.
Du tar 2 individer, fint sto och en fin hängst, men du kan, det är ingen garanti att det blir avkomma blir bättre än sina föräldrar.
Nej.
Men förutsättningarna att det blir bättre är såklart när du parar ihop 2 bra individer att det blir en bra avkomma. Det kan också bli medelbra eller sämre.
Problemet blir väl också, förlåt, om man gör islandshästarna, om man avlar dem så att de blir sportigare och sportigare och därmed också nättare och nättare, då blir de ju inte lika viktbärande kanske som de har, eller?
Ja, det pågår nu senaste åren jättemycket studier på belastning på islandshästar. Hur mycket orkar de och så vidare. Nu har jag inte följt den studien helt och hållet, men den är betydligt mindre, alltså de tål mer än vad vi tror.
Ja.
Alltså,
ja, okay.
Ja. Men det är klart att en ryttare som väger 90 kilo och som är obalanserad, det är sämre för hästen än en ryttare som har bra kroppskontroll och är i bra balans som väger 90 kilo. Den kan följa med hästen. Medan obalanserat ryttare är lite överallt och det påverkar hästens balans såklart.
Ja.
Och det är kanske ett sämre alternativ. Och det...
Du har ju också ridskola, eller hur?
Lite ridskola, ja.
Kul!
Mm.
Eller? Jag har också ridskola.
Ja.
Fast jag har ingen islands hästar hos mig än. Men jag är faktiskt väldigt sugen på att ha liksom en lite olika raser.
Ja.
Jag tror att det är bra. Och dels för att man vill lära ut hästkunskap. Jag vill ju lära mig om islands hästar och jag vill också kunna lära ut dem alla olika.
Jag har ridskola med ungefär 50 elever i veckan. Av dessa 50 är det då 10 damer som är i 40 plus. Och jag har de här 2 lektionerna. Sen har jag hippologelever som går islandshäst utbildning på Vången.
Ah.
Som har de andra, för det är bara småttingarna. 6 till 11, 12, 13 år gamla. Och jag är duktig med barn, för det är väl bara busa, hopp och lek. Medan de här tjejerna är så...
De vill ha ordning.
Ordning och säkerhet och så. För att när jag började med hästeri, jag var relativt gammal, jag var 15 tror jag när jag fick min första häst.
Men har du ridit hela livet innan det? Har du varit en hästkille sedan du var liten?
Nej.
Okej, du började när du var 15.
Ja.
Modigt ändå, mitt i liksom tonåren.
Ja.
Det är då de brukar, eller i alla fall...
Jag har kanske någon diagnos. Nej, men det... Jag kände då när jag var på en bondgård på västra Island att jag drogs till de hästarna som de hade som var bara köttdjur egentligen. Så fick jag lov att åka på en tur på något tyngd där i. Och då var jag bara helt begeistrad. Och sen dess, och då var det, jag kunde ingenting om vad det är skritt, trav eller galopp eller tölt eller pass. Det var viktigt att vara rida fort. Och ha roligt. Det var... Och sen har det liksom klart utvecklats.
Men visste du då att det här vill jag jobba med?
Det här vill jag nej, det var bara hobby till att börja med.
Ja.
Men jag tänker kanske också lättare att vara 15-årig kille på Island och börja rida än att vara 15-årig kille i Sverige och börja rida. För jag tänker mig att det är många män i hästbranschen. Det måste finnas många manliga förebilder och många män. Alltså att det inte är en tjejsport på samma sätt som det är i Sverige.
Och på den tiden... på mitten av 70-talet eller i slutet av 70-talet, då var det nästan bara killar. Det var sällan att vi såg en tjej. Det var fast, men nu är det ungefär, när man tittar på tävlingar på Island, så är det säkert hälften nästan. Det är väldigt mycket tjejer och duktiga tjejer, och de har börjat rida som små småttingar och bara eskalerat i kvalitet som ryttare och med bra hästar. Så att det har blivit inte bara gamla gubbar.
Men vilken är din styrka då som tävlingsryttare?
Vissa människor förändrar världen genom politik. Andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.
Mm. Varför vinner du?
Jag vet inte riktigt. Jag tror att jag måste ha ett mål. Och då... strävar jag efter att uppnå det. Och ibland kan det ta lite tid. Och när jag varit uttagen, jag lärde mig faktiskt då, jag varit uttagen till landslaget och red VM i Holland 2007, och då fick jag en bronsmedalj. Och så när vi körde hem så sa jag till min fru Maria på vägen hem, jag ska bli världsmästare 2009 i Schweiz. Och det var det. Och tar man ett VM-guld så har man fri biljett till nästa VM alltså. Så är man inte en av 7, då är man den 8:e eller vad man, i ett landslag. Och då det, jag tror att det var då jag såg att det här kommer inte att fungera om inte jag sätter ett mål. Nej. Och för oss som håller på med hästar i Europa utan Island, och då är kanske världsmästerskap den största meriten man kan uppnå eller få plats i ett landslag. På Island är det flera olika tävlingsformer och det är också stort att vara islänning, som, eller de som representerar Island, om de tar ett VM-guld. Det är också stort, och det är också stort för oss som bor.
Yeah.
Men sen den där fina hästen som jag hade, han bröt benet som 25-åring för något år sedan. Men då hade jag redan fått en ny häst som jag håller på med nu. Och då visade jag den hästen, är hingst, då visade jag han på avelsbedömning på vången 2019. Och då var han 5 år gammal. Och jag bor bara en mil från vången. Så på vägen hem tänkte jag, det här kan gå vägen. Så när jag kommer hem till gården, då säger jag till Maria, jag ska rida VM i Holland 2023. Och det gjorde jag. Och tog en bronsmedalj.
Vad är nästa mål då?
Det är VM i Schweiz nästa år och målet där är att för det första att bli uttaget till ett landslag. Men sen har jag ganska stora mål. Men de håller jag för mig själv än så länge.
Jag gissar.
Så att ja. Och jag gillar att det som man gör mest av om man jobbar med hästar utöver skit gör att det är att träna hästar. Och det är absolut det roligaste man gör. Tävlandet är någon såna kanske ger en någon boost eller öka på ja, jag är faktiskt bra. Man blir lite stolt över sig själv.
Yeah.
Men det absolut det roligaste det är att vara hemma på gården och träna hästar. Oavsett om det är ung häst eller häst som man satsar på till stora mästerskap. Men sen är det också väldigt skört. Alltså, det behövs bara ett spark på benet så är kanske en topptävlingshäst ur matchen i den här säsongen.
Yeah.
Och, men ja, ja, det är roligast. Det är absolut roligast är att träna. Mm. För att tävlingsframträdandet, det är bara en bråkdel av och som gör i
vardagen, liksom.
Ja, eller ja. Uppsluten träning. De tävlingsgrenarna gör i det som är passgrenar. Jag åkte bara 2009 åkte jag från Östersund till Schweiz.
200. Och då bilar du själv,
ja.
Ner med hästen.
Ja.
Ja.
220 eller 240 mil enkelresa. Sammanlagt framträdande på tävlingen. Det var runt 2 minuter.
Alltså det är så dumt.
Ja, det är så jävla korkat. Men dessa få sekunder när det går bra gör att man blir sugen att jag vill fortsätta.
Ja.
Men jag vill också fortsätta även om att resultatet inte är superbra och som nu med ny häst och han har liksom gradvis ökat i resultat och som han var i sommar så ser man kanske framför sig att med ett års träning till så kanske blir nivån lite högre.
Vad är det för häst du har nu? Vilken är din stjärna?
Han heter Drömmer från Tengmark, född utanför Strömsund, Jämtland. Jag är inte uppfödare till den där hästen, men uppfödaren heter Irene Tengmark. Och jag hade ett sto åt henne i träning och visade och så pappa till denna Drömmer ägde jag också. Och så ville hon betäcka till stoet vid något tillfälle. Och så föds den där detta följet och hon döper den till Drömmer. Och så när han ska skilja sig från sin mamma vid 7-8 månaders ålder så ringer hon, kan han vara på en hingstbete hos er? Ja, absolut. Och så kommer han och han såg inte jättespännande ut faktiskt. Och han var så lugn. I hingstflock då är det lite bus och så här.
De är ganska hårda mot varandra.
Ja, stentuffa.
Ja.
Men han var som Syren Ferdinand. När 9, jag hade 10 hästar i en flock. När 9 var som galningar sprang och slogs, då var han bara som Syren. Bara. Jag luktar bara på blommor. Och sen stack de iväg och så började han skritta efter dem. De kommer ändå tillbaka, så gick han tillbaka till foderboet.
Han hade fattat direkt.
Ja, och så ringer hon mig när han är 3 år gammal och frågar om jag vill köpa. Nej. Jag har alltid för många hästar, jag köper ingen ung häst. Och så höll det på lite. Ja, men du får han bara för en symbolisk simma. Nej, inte heller det. Och så fortsätter hon som någon vecka till. Och så hämtar jag hästen, det var på hösten. Hämtar jag hästen ut i hagen och tar den in i ridhuset. Och aldrig hanterat, han kunde ingenting som 3-åring. Och så tänker jag provar att låta han springa i långsering. Och det är som att han har inte gjort någonting annat. Och han är stor, han är klumpig, han är osmidig. Och absolut inte snygg att titta på när han rör sig. Men i det momentet så började han att bli lite mer lösgjort och så kom trav, jättefin trav och så kom runt fin galopp. Och, för han har bara gått i grisepass, om ni vet vad det är. Det är bara...
Har han gått i vad?
Grisepass kallas det för, piggy pace.
Nej. Aldrig hört
av det. Grisepass?
Ja, alltså när häst skrittar så är det 1, 2, 3, 4, eller hur? Ja. Men grisepass är det 1, 2, 1, 2.
Alltså vänster fram bak samtidigt? Alltså...
Ja, vänster benpar ett steg, höger benpar.
Som en giraff?
Ja. Och det är inte något som man strävar efter i islandska stridningen.
Får inga bra betyg för det.
Nej, inte i minsta. Och så börjar han, så får han från den här obekväma gångarten, om man kan kalla den för gångart, så kom lite tölt och så kom trav och så kom galopp. Och då tänkte jag, aha, det är kanske inte så.
Men vad, förlåt, vad är annan pass då? Jag trodde pass var vänster, ja, alltså, höger.
Ja, det är absolut. Men det är också hastighet.
Aha.
Ja.
Så det är slöskritt i pass, boring.
Ja, man kan kalla det så. Så pass i beskrivningen är en hastighetsgångar där det är ett svevmoment. Man trycker ifrån det, med höger paret och så är vänster paret uppe och så kommer, så är ett svevmoment här. Ja. Innan
då är det hela, fin pass.
Då är det fin pass.
Det är fin pass.
Ja.
Okay.
Men en häst som går långsamt tempo är så här osmidig, som att sitta på en trästock med fyra ben som rör sig så här. Och så någon dag senare ringer tanten mig och säger, du får hästen om man stannar hos dig.
Hon ville inte ha någon bara.
Nej.
Och hon du behöver inte ana oråd och tänkt att det är något fel.
Nej,
på
men hon är så stolt över sin häst som hon är uppfödare till när han levererar sådana resultat. Mm. Och jag har ridit han 3 SM. Första SM jag red på denna hästen var 2022. Då tog han 1 guld. Sitt första SM. 2023 tog han också 1 guld. Och 2004 tog han 3 guld på SM.
Det är så gulligt att säga att det är han som tog gulden.
Ja, ja. Jag får bara åka med. Ja, men det är hästen som levererar. Det är klart att någon ryttare är och styr, men det är de som får springa.
Mm. Jag tror inte att han kanske hade sprungit till det där själv.
Nej, mest troligt inte. Mest troligt inte. Men och det är alltså, islandshäst ridning är inte så annorlunda än all annan ridning egentligen. För det är häst som häst. Det är huvud, hals, framben och bakben. Och det är en kropp som ska framdel och bakdel ska hänga ihop.
Jag kommer ihåg det så himla tidigt. Jag tror jag har pratat om det förut i podden också. Men när jag man ridit islandshäst någon gång. Och så efter 2-3 gånger så satt jag på en islandshäst som var fin.
Ja.
Och så plötsligt så känner man skillnaden från... Alltså den har huvudet uppe som en islandshäst har.
Ja.
Men helt plötsligt känner man att nu går den i form. Det här är islandshästen.
Ja. Ja.
Det här är islandshästen så att gå i form. Och vilken skillnad det var. Vad härlig den känslan var. Och när man också kan gå från tölt till trav och göra de övergångarna.
Ja.
Förut var det är något som bara händer. Man rider i skogen och bara, oj, nu tältar den tydligen.
Ja.
Men när man säger, nu kan jag bestämma att nu ska den tälta och nu ska den trava. Ja. Det var skitkul.
Ja, och det är samma sak. Alltså rida från arbetstrav till och så ta ner tempot och så börjar hästen kanske gå i piaff eller passage. Det är samma känsla alltså.
Mm.
Fast det är olika gångarter. Och det går absolut, det är många som har gjort det, eller i alla fall en del, att få islands hästa piaffa.
Det är... Hur duktig är du om du ska hoppa på en häst?
Vad säger du?
Hur duktig är du att rida om du rider på en häst?
Ingen aning.
Nej.
Har du aldrig provat?
Jo, någon gång. Jo, jag gjorde ett fantastiskt framträdande här på Globen var det då. Då Ulva Hagante som bor i Västerhaninge, hon har också Lusitana hästar. Och det var ett julshow. Och så säger Ylva, Gummi, du ska rida någon vit hingst utklätt som Sant Nikolaj, den holländska jultomten. Så fick jag en massa vitt skägg och en strut på huvudet. Och så skulle jag rida en Lusitano ensam inne på arenan.
Mm.
Och ja, jag provar bara. Det är ingen som ser vem det är. Jag bara har mask på mig och jag kan skämma bort mig totalt. Men jag red den där stora vita hästen, inte rätt passas, inte pjaff. Och så fin trav. Det gjorde jag i hela
Globen. Gud, vad häftigt.
Och det Och sen har det såklart suttit på någon enstaka, men jag är lite höjdrätt tänkte jag säga, men jag är inte det. Men det är ändå lite främmande. Men jag har haft lektioner med storhästar också. Det är liksom, heter övningen öppna eller sluta.
Men när du gick på Strömsholm och utbildade
dig där? Nej, det tror jag är lite fel, för det är utbildade rillärare på Island egentligen. Står det så på?
Ja. Och på Island har ni bara islandshästar?
Ja,
där finns det inga.
Nej. Men övningarna är de samma.
Ja, ni tränar också på öppna och sluta.
Ja.
Galoppombyte.
Ja, inte galoppombyte, men nästan.
Nästan.
Ja. Men det är alltså, vad är det som utvecklar ridbarhet och gångart i hästen? Jo, det använder vi övningar för. Mm. Men vi rider kanske inte övningarna på Islands sätt för att rida dressyr. Men övningarna har ett syfte att förbättra ridbarhet och balans i hästen. Alla vill vi ha hästen framför oss. Vi gör en stor häst framför oss och liten häst bakom oss. Istället för att det är liten häst framför dig och stor häst bakom dig, då är det hästen bara som skjuter sig framåt.
Och vilken är din bästa övning då?
Det beror på i vilket sammanhang.
För att få hästen framför sig?
Ja, då alla övningar.
Ja.
Sen beroende på såklart gångars anlag i hästen eller förutsättningarna i hästens kropp, vilka övningar passar bäst just för den hästen.
Vad tror du att vi som hoppar och rider dressyr kan lära oss av Islands hästvärlden?
Ja, det är nog att vara inte med några fördomar. Det finns massor av folk som håller på med andra hästraser än Islands hästar som kanske tycker att Islands hästen är en liten sån där mopp.
Vad du känner att Islands att man ser ner på det eller att man inte är lika mycket värd som hopphästarna?
Det beror lite grann på. Alltså, duktiga hästmänniskor ser häst som häst, ja. Oavsett om den är stor eller liten. Men sen finns det kanske såna här låtsasduktiga människor som har en hästras och då finns det inget annat.
Mm.
Och det har ni säkert hört och sett.
Vi pratade om det innan vi slog på inspelningsmaskinen, att vi pratade om det. Vi så, alla vi håller på med hästar. Sen om man rider, om man är jockey på galoppbanan eller om man sitter i sulken eller om man har islandshäst eller hoppar eller dressyr. Det är bara olika genres inom samma värld.
Övningarna är de samma.
Det är samma skit som ska mockas och det är samma hovar som ska skos. Ja. Och det är liksom samma. Ja.
Sen har vi några stycken, eller framförallt en sån ridmästare som bor i Danmark, en islänning, gammal gubbe. Han är så nyfiken och han brukar åka världen runt, nästan tänkte jag säga, och skaffa sig information om andra hästraser och hur andra tränar. Och så har han under 30 års tid tagit den övningen och provat den på den hästen och så säger han, nej det funkar inte, bort med den. Så han är så nyfiken att ta influenser från andra träningsmetoder eller ridkulturer. Så vi har tagit jättemycket från olika ridkulturer. Mycket från västern. Det här med lugn häst men inte lathäst. Och också europeiska klassiska ridningen. Och det är alla stora brunnar, de travar och de skrittlar och de galopperar. Sen kan kvaliteten i gången vara olika. Och så gör också islandshästarna att de kanske har svagt trav eller dålig skritt.
När var nästa VM, sa du?
Det är i Schweiz i augusti, om 9 månader.
Då kommer vi kolla på TV på det och så kommer vi, när gummi står högst upp på prispallen, då kommer vi ropa honom, känner vi.
Exakt, vi har hejat på honom.
Ja. Så kul att få träffa dig. Lycka till nu med allting.
Tack ska ni ha, det var trevligt.
Ja,
kanske inte så jättemycket information, men trevligt.
Jo, men jätteinspirerande, härligt att höra ju, tycker jag. Och om man är nyfiken så kan man gå in och kolla på, vad heter din hemsida nu då? geinarsson.se geinarsson.se så kan man sätta sig in och kolla på fina hästen där också.
Exakt, kanske rida lite. Det ska jag kanske göra när vi åker upp och åker skidor någonting.
Ja,
Då hör jag av mig.
Hör av dig.
Jag har ridit alldeles för lite islandshäst, känner jag. För att
då får du bara rida på den bästa.
Oh, wow, det vet jag inte om jag vågar.
han är som en kallblodshäst. Ja. Han är ganska stor och långsam. Ja. Och så har han sådana tungt nedtramp.
Vad är ganska stor för dig?
Jag är över 1,45.
Ja.
Då är det en stor islandshäst. Ja.
Gud vad kul. Perfekt. Ja, lycka till.
Tack ska ni ha.